Mord med Medea av Lars Hansare, inläst av Magnus Schmitz för Saga. Prolog. En känsla av djup oro belägrade allt oftare biträdande kriminalkommissarie Kurt Paulsson vid Köpingepolisen, avdelningen för grova brott. Han visste mycket väl, trodde sig i varje fall veta vad som väntade honom när han valde polisbanan. Han hade varit stolt och känt sig styrd av en rättspatos. Visserligen hade han många, allt för många gånger funderat över vilka mekanismer som kan driva människor till alla former av våld och bedrägerier. Vad var arv och vad var miljö? Hur fostrades och vad skapade en brottsling? Hur mycket elände här på jorden sker inte i Guds namn? Varför lönar sig brott, trots klassiska formuleringar om motsatsen? Hur och varför blir snälla, ansvarstagande och skickliga människor som förbytta när de sätter sig bakom 200 hästkrafter i en svartmålad Audi? Varför riskerar man långa fängelsestraff för att smuggla in några kilo kokain? Och de allt vanligare fallen av hustrumisshandel? Hur i all världen kunde män slå sina kvinnor, utöva så besinningslöst våld? Skev och sjuklig sexualitet var också något som förbryllade Kurt. Han hade något halvår tidigare varit marginellt inblandad i en pedofilhärva och verkligen känt en uppblossande vämjelse och vrede inför de bilder som hans kollegor hade beslagtagit på nätet. Men han hade inte låtit sig nedslås. Han lovade sig själv att vara duktig och trogen sina ideal fram till pensioneringen som hägrade i horisonten. Och han fick tillstå att det trots allt fanns ljuspunkter i tillvaron. Torsdag 24 november 2016. Biträdande kriminalkommissarie Kurt Paulsson satt på sitt tjänsterum och bläddrade lite förstrött i några akter som låg på hans skrivbord. Klockan var strax efter 11, en knapp timme kvar till lunch. Alltid en ljuspunkt, kanske speciellt denna dag. Hans dotter Astrid var i stan och hade frågat honom om de kunde äta lunch tillsammans. Vi skulle behöva prata om julen. Det är precis en månad dit, sa hon när hon ringde. Kurt fick en känsla av att det var något annat som hon ville prata om, men valde att vänta med att fråga till lunchen. Kurt var håglös. Utredningarna han varit involverad i hade gått i stå. Hans erfarenhet tycktes inte vara honom till någon hjälp. Det blev svårare och svårare att få ordning på ärendena som la sig på hög. Den senaste tidens oro inom kåren hade inte heller varit gynnsam för resultaten. Flera av hans kollegor hade av olika anledningar sagt upp sig. Det hade menligt påverkat tempot i utredningsarbetet. En bidragande orsak till den dåliga stämningen var det allt sämre samarbetsklimatet mellan utredarna och åklagarna samt i förlängningen tingsrättens agerande. Trots klara samband och i Kurts mening bindande bevis hade under det senaste halvåret flera utredningar lagts ner. Mest irriterad var han över ett solklart fall. En stöld och bedrägerihärva han och hans kollegor nystat upp hade resulterat i att en av de misstänkta släppts fri. Enligt Kurts framställning, ja i hela förundersökningsarbetet, var det ställt utom alla tvivel att en misstänkte hade agerat som mellanhand när polisen sprängde en polsk liga som specialiserat sig på att stjäla tyska lyxbilar, företrädesvis Mercedes, Audi och BMW. Bilarna kördes till en lada utanför Köpinge, där de försågs med falska skyltar från de baltiska länderna. Chassi och motorblocksnummer slipades ner och sen kördes bilarna ut ur landet. Tingsrätten fann inte att förundersökningen och åklagarens häktningsframställning gav skäl för vidare frihetsberövande. Försvarsadvokaten, en av de flesta poliserna illa sedd och lismande typ med smetig Stureplansfrisyr, hade mött Kurt med ett maliciöst leende.